Kapitel 7. Kallelsen hörsammas. Semeron, vintervinden från stormhavet, fortsatte att piska mot kusten, hårdare än någonsin i mannaminne. En del sa att Semeron försökte ta igen de månader som vintern hade dröjt detta år. Nattmörkret skingrades ideligen av blixtar som lyste upp himlen. Landet gisslades av vind och regn som förvandlade alla utom de allra hårdaste vägarna till floder av gyttja. Ibland frös gyttjan under natten men töade alltid igen när solen gått upp, även om himlen var grå och blev än en gång till leriga träsk. Det förvånade Rand vilka hinder någonting sånt kunde lägga i vägen för hans planer. Ashamanerna som han hade sänt bud efter lät inte vänta på sig. Nästa morgon kom de ridande genom en portöppning, ut i ett regn som föll så tätt att man kunde tro att det var skymning. Genom hålet i luften såg man hur snön föll i Andor, stora vita snöflingor som dolde vad som fanns bakom. De flesta av männen i den korta kolonnen var insvepta i tjocka svarta mantlar, men det var som om regnet föll runt dem och inte på dem och deras hästar. Det var inte direkt i ögonfallande, men den som lagt märke till det stannade upp och tittade en gång till. För att hålla sig torr behövde man bara en enkel väv, så länge man inte hade någonting emot att skylta vem var man var. Fast det gjorde de å andra sidan redan genom den svartvita rundeln med en röd cirkel som bakgrund, som fanns broderad på bröstet till deras mantlar. Till och med bakom regnslöjorna kunde man förnimma deras stolthet, uppfatta arrogansen i deras sätt att sitta i sina sadlar, trotset. De yvdes över vad de var. Deras anförare hette Charles Gedwin och var några år äldre än Rand. Han var av medellängd och bar liksom Torval sina svärd och drakbråscher på den höga kragen till en välskuren rock i finaste svart siden. Hans svärd var frikostigt försett med silverdetaljer och spännet till det silversmyckade svärdsbältet var utformat som en knuten näve. Gedwin titulerade sig Zoravan Mahel, eller stormledare på gamla språket. Vad nu det kunde innebära. Det passade i varje fall med vädret. Likväl stod han bara strax innanför öppningen till Rands pråliga gröna tält och blängde ut i det forsande regnet. En ring av stridsbröder satt i häst runt tältet, knappt 30 steg bort. Men det var nätt och jämnt att man såg dem. De brydde sig lika lite om skyfallet som en samling statyer. Hur väntar ni er att jag ska kunna hitta någon i det här vädret, muttrade Gedwin med en blick över axeln på Rand. Aningen för sent till och han, ers nåd draken. Hans blick var hård och utmanande, men det var den å andra sidan alltid, oavsett om det var en människa eller en grindstolpe han tittade på. Ja, och Rochade har med oss 8 hängivna och 40 soldater. Tillräckligt för att utplåna en här eller kuva 10 kungar. Vi skulle kanske till och med kunna få en Aes Sedai att blinka, sa han beskt. Bränne mig. Han och jag skulle kunna göra ett gott arbete på egen hand. Ni själv skulle kunna göra det för den delen. Varför behöver ni någon annan? Jag förväntar mig lydnad, Gedwin. Stormledare. Manel Rochade, Gedwins närmaste man, kallade sig för Bainmhel, attackledare. Vad hade Tame för avsikt med dessa nya befattningar? Det viktiga var att mannen producerade vapen. Det viktiga var att vapnen förblev vid sina sinnens fulla bruk tillräckligt länge för att kunna användas. Och jag förväntar mig inte att du ska öda tid på att ifrågasätta mina order. Som ni befaller er snåd draken, muttrade Gedwin. Jag ska genast skicka ut mina män. Efter en kort honör med sin knutna hand mot bröstet stegade han ut i stormen. Skyfallet böjde sig bort från honom, strömmade ned ut efter den lilla sköld han vävt runt sig själv. Rand undrade om mannen var medveten om hur nära döden han varit när han grep Saidin utan förvarning. Du måste döda honom innan han dödar dig, fnittrade Luce Tharyn. Det kommer de att göra, jag lovar dig. Döda män kan inte förråda någon. Rösten i Rands huvud fick en förundrad ton. Men ibland dör de inte. Är jag död? Är du det? Rand fick rösten att tystna till ett knappt märkbart surr. Sedan Luce Tharyn återdykt upp i huvudet på Rand tystnade han sällan om han inte blev tvingad till det. För det mesta verkade han tokigare än någonsin och oftast argare också. Ibland var han dessutom starkare. Rösten smög sig in i Rands drömmar och ibland var det inte alls sig själv han såg i drömmarna. Det var inte alltid Luce Tharyn heller. Det ansikte som han kommit att känna igen som Luce Tharyns. Ibland var detta nya ansikte suddigt och otydligt, men likväl vagt bekant. Och det verkade som om Luce Tharyn också blev förskräckt när han såg det. Det var ett tecken på hur galen mannen blivit. Eller kanske han själv. Inte ännu, tänkte Rand. Jag har inte råd att bli galen ännu. När har du det då, viskade Luce Tharyn innan Rand han tystade honom igen. I och med att Gedwin kom med ashamanerna kunde han sätta igång sin plan att driva Shonshen västerut. Ja, planen sattes igång, men den framskred ungefär lika sakta som någon som försökte ta sig fram på en av de förstörda vägarna. Han flyttade genast sitt läger utan att försöka dölja sina avsikter. Visserligen innebar Semaron att nyheter färdades sakta med brevduva och än långsammare med kurirer. Men likväl hyste han inga tvivel om att han var bevakad av Vita tornet, de förlorade, och alla andra som ansåg sig ha någonting att vinna på att veta vart draken återfödd begav sig och hade råd att sticka till en soldat ett par kopparören. Kanske till och med av Shonshen. Om han kunde skicka spejare efter dem, varför skulle inte de göra det efter honom? Men inte ens ashamanerna visste varför han flyttade på sig. Rand såg på medan några karar lastade upp hans tält på en av de högjulade kärrorna när Wayramon dök upp på en av sina många hästar, en ståtlig vit vallack av bästa tairenska stam. Det hade slutat regna, men middagshimlen var fortfarande täckt av moln och luften kändes som om man skulle kunna krama vatten ur den med blotta händerna. Drakbaneret och ljusbaneret hängde slaka och blöta på sina höga stolpar. Stridsbröderna hade bytts ut mot försvarare från Tyr, och när Wayramon red in genom ringen av berina soldater tittade han under rynkade ögonbryn på Rodri Vartihera. En smal kar som var mörk till och med för att vara tairenier och hade sitt korta skägg klippt i en mycket vass spets. Tihera, som tillhörde en obetydlig adelsfamilj, hade fått ta sig upp i graderna med egna ansträngningar och var oerhört noga med etiketten. De tjocka vita plymerna på hans hjälm gjorde den eleganta bugning han förärade Wayramon än siligare. Storfursten såg bara bistrare ut. Det fanns ingen som krävde att befälhavaren för klippans försvarare personligen skulle föra befälet över Rands livvakt. Men det gjorde han ofta, precis som Mark Colin ofta ledde stridsbröderna. Det hade vuxit fram en många gånger bitter rivalitet mellan försvararna och stridsbröderna, vilken framförallt kretsade kring vem som skulle vakta Rand. Tairenierna gjorde anspråk på denna rättighet eftersom Rand hade regerat längst i Tyr, medan Ilianerna anförde som skäl att han trots allt var kung av Ilian. Kanske Wayramon hade hört hur det muttrades bland försvararna om att det kunde vara på tiden att Tyr fick en egen kung. Och vem kunde då passa bättre än han som hade intagit Tyrs klippa? Wayramon var mer än villig att instämma i att behovet fanns, men inte i valet av vem som skulle bära kronan. Det var han inte ensam om. Så snart han såg att Rand tittade på honom anlade han en mild min och svingade sig ner från den guldprydda sadeln för att göra en bugning som fick Tiheras att verka torftig. Karen hade en ryggrad av järn och kunde säkert kroma sig även i sömnen. Fast han lyckades inte helt hålla tillbaka en grimas när han var tvungen att sätta ner stöveln i leran. Han hade på sig en regnkappa för att hindra fukten att nå hans fina kläder. Men till och med den var smyckad med guldbroderier och hade en krans av safirer runt kragen. Visserligen bar Rand en rock i mörkgrön siden med gyllene bin broderade längs ärmarna och på slagen. Men vem som helst kunde ha tagit miste på vem av dem som egentligen ägde rätten att bära svärdkronan på sitt huvud. Ers nåd draken, sa Waramon med mässande tonfall. Jag kan inte nog uttrycka vilken glädje det skänker mig att se er med en tyrensk livvakt, ers nåd draken. Hela världen skulle gråta om någonting olyckligt skulle inträffa. Han var för intelligent för att säga rakt ut att stridsbröderna var opålitliga, men han var bara en hårsmån därifrån. Det skulle den onekligen, förr eller senare, sa Rand torrt. Efter att en stor del av den hade slutat med sitt första jubel. Jag vet hur mycket du skulle gråta, Waramon. Karn formligen strålade och strök sig om spetsen på sitt gråsprängda skägg. Han hörde vad han ville höra. Ja, er snådraken, ni kan vara säker på min trohet. Vilket är skälet till att jag blev så bekymrad av de order som er betjänt kom med i morse. Det var Adley han menade. Många av adelsmännen trodde att ashamanerna på något sätt skulle bli mindre farliga om man låtsades att de bara var Rands tjänare. Det är vist av er att skicka iväg de flesta av Carhanierna. Och Ilianerna naturligtvis, men det behöver knappast påpekas. Jag kan till och med förstå varför ni begränsar Gaeams och de andras styrkor. Det klapsade om stövlarna när Waramon tog ett steg närmare och fortsatte med förtrolig ton. Jag tror faktiskt att en del av dem, jag vill inte säga att de intrigerat mot er, men deras lojalitet har kanske inte alltid stått över alla tvivel, så som min gör. Över alla tvivel. Hans röst ändrades igen. Nu var den stadig och självsäker. Tillhörande en man som endast tänkte på sin herres väl och ve. Den herre som säkert skulle kora honom till Tears första kung. Tillåt mig att ta med mig alla mina soldater, er snåd draken. Med dem och klippans försvarare kan jag försäkra morgonens första både trygghet och den ära som tillkommer honom. I alla de olika lägren på heden var man i färd med att sadla hästarna och lasta kärrorna. De flesta tälten var redan nedtagna. Först innan Rosanna var på väg norrut med sitt baner fladdrande i spetsen för en kolonn som var tillräckligt stark för att ställa till tumult bland rövarna och få Shaido att åtminstone stanna upp. Men inte tillräckligt för att hon skulle få några idéer. Särskilt inte som hälften av männen var Gaeams och Marakons soldater, blandade med mannar från klippans försvarare. Ungefär likadant var det för Spiron Narettin som red österut över den höga åsen, följd av lika många män ur stridsbröderna och vasaller till andra medlemmar av de nios råd som egna soldater. Och därtill ytterligare ett hundratal man som kom efter till fots. Dessa var några av dem som hade kapitulerat i skogen bakom åsen föregående dag. Ett förvånande antal hade valt att sälla sig till draken återfödd. Men Rand litade inte tillräckligt på dem för att låta dem fortsätta vara tillsammans. Tolmeran var just på väg att bege sig söderut med en liknande blandning och andra skulle ge sig av så snart deras kärror och vagnar var lastade. Var och en åt sitt eget håll och alla med tillräckligt många män som de inte litade på för att göra vad Rand hade beordrat. Att bringa fred i Ilien var en viktig uppgift, men likväl var alla dessa ädlingar bekymrade över att behöva lämna draken återfödd. De undrade säkerligen om det betydde att han inte längre litade på dem. Men en del hade kanske funderat på varför han valde att fortsätta att hålla ett öga på just de som fick vara kvar. Roseanne hade definitivt sett tankfull ut. Din omtanke gör mig rörd, sa Rand till Weyramon. Men hur många livvakter kan en enda man behöva? Jag är inte på väg för att sätta igång ett krig. Det sista närmade sig kanske lögn, men detta krig hade faktiskt hållit på ett bra tag redan. Det hade börjat vid Farm, om inte tidigare. Få era mannar i ordning nu. Hur många har dött för min stolthet, jämrade sig Luce Therin. Hur många har dött för mina misstag? Får jag åtminstone fråga vart vi ska? Weyramons nästan förargade fråga avlöste rösten i Rands huvud. Staden, snäste Rand. Han visste inte hur många som hade dött på grund av hans misstag, men ingen hade gjort det för hans stolthet, det var han säker på. Weyramon öppnade munnen, uppenbarligen osäker på om Rand menade Tyr eller Ilian, eller kanske rent av Carhaine. Men Rand viftade undan honom med dragspiran, en hård huggande rörelse som fick de gröna och vita tofsarna att svänga. Han önskade nästan att han kunnat hugga spjutspetsen i Luce Therin. Jag tänker inte sitta här hela dagen, Weyramon. Återvänd till dina mannar. En knapp timme senare grep han ur källan och förberedde sig för att göra en portöppning att färdas genom. Han fick kämpa mot yrseln som på senare tid hade drabbat honom när han tog eller släppte kraften och var nära att svaja till där han satt i sadeln på Tideishar. Den smälta orenheten och frusna smutsen som flöt på Shaidin fick honom nästan att spy när han vidrörde urkällan. Några ögonblick såg han dubbelt, vilket gjorde det svårt om inte omöjligt att väva några flöden. Han kunde ha sagt åt Dashiva eller Flynn eller någon av de andra att göra det. Men Gedwin och Rochade stod och höll tyglarna till sina hästar framför ett dussintal svartklädda Ashaman-soldater. Alla som inte hade skickats ut för att leta. De bara stod där, tålmodigt, och iakttog Rand. Rochade, knappt en hand kortare än Rand och kanske 2 år yngre, var fullvärdig Ashaman liksom Gedwin och även hans rock var av siden. Ett småleende spelade på hans läppar, som om han visste någonting som andra inte kände till och var road av denna kunskap. Vad var det han visste? Shaunchen kände han säkert till, om inte Rands planer för dem. Vad mer? Kanske ingenting. Men Rand tänkte inte visa några svagheter inför de båda männen. Yrseln gick snabbt över. Dubbelseendet tog lite längre tid, så som det gjort de senaste veckorna. Rand färdigställde väven och satte utan att vänta hälarna i sidorna på Tideishar och red in genom öppningen som vidgades framför honom. Den stad han hade menat var Ilien. Även om det var någon mil norr om staden som portöppningen mynnade ut. Trots Weyramons påstådda oro var han knappast ensam och oskyddad. Nästan 3000 man red ut genom det stora höga hålet i luften. Ut på den böljande ängsmarken, inte långt från den breda leriga vägen som ledde ner till Nordstjärnans broväg. Även om varje furste bara fått ta med sig en handfull soldater. För män som var vana vid att ha ett par tusen man bakom sig var 100 en handfull, så blev de många tillsammans. Tyrenier, Carhaneier och Ilianare, Klippans försvarare under Tihera och stridsbröder under Markolin, Ashamaner anförda av Gedwin. Han ledde åtminstone de som kommit med honom, där Shiva, Flynn och de andra red tätt bakom Rand istället. Alla utom Narishma. Narishma hade fortfarande inte kommit tillbaka. Mannen visste var han skulle hitta dem, men Rand tyckte inte om att han fortfarande var borta. Varje grupp höll sig på sin egen kant så långt det var möjligt. Gaeam, Marakon och Arakom red med Weyramon, alla med blicken mer på Rand än framåt. Och Gregorin Pernar red tillsammans med 3 andra ur de 9:s råd i lågmält oroligt samspråk. Sema Radrid, följd av en samling bistra karheinska furstar, iakttog Rand nästan lika uppmärksamt som tyrenierna. Rand hade valt ut dem som följde med honom lika noggrant som han hade skickat iväg, inte alltid av skäl som andra skulle ha använt. Om det funnits några åskådare skulle de ha fått bevittna en ståtlig samling med alla dessa färgsprakande fanor och vimplar och små korn som stack upp över karheiniernas huvuden. Ståtliga, imponerande och mycket farliga. En del av dem hade faktiskt smitt ränker mot honom och han hade fått kännedom om att Meravins hus hade gamla förbindelser med Riartins hus som öppet trotsade honom i Carhain. Sema Radrid förnekade inte att det fanns sådana förbindelser, men inte heller hade han nämnt dem förrän Rand hade påpekat det. De nios råd var en alldeles för ny bekantskap för att han skulle våga lämna allihop kvar. Och Weyramon var en narr. Lämnad för sig själv skulle han mycket väl kunna få för sig att försöka vinna hans nåd drakens gunst genom att föra en här i fält mot Shonshen, Marandi eller ljuset visste vem och vart. Han var för dum för att lämnas kvar och för mäktig för att fösa åt sidan. Så nu red han med Rand och trodde att det var en hedersbetygelse. Det var nästan synd att han inte var tillräckligt dum att göra någonting som han kunde bli avrättad för. Bakom dem kom tjänarna och kärrorna. Ingen begrep varför Rand hade skickat iväg alla vagnarna med de andra och han tänkte inte förklara. För man visste aldrig var den förklaringen skulle hamna. Och sen de långa raderna med reservhästar tillsammans med en svans av män i buckliga, illasittande harnesk eller läderkyller och påsydda rostiga stålskivor. De var på pilbågar, armborst eller spjut, till och med en del pikar. Det var ytterligare en del av de män som hörsammat först Brands kallelse och nu inte ville att lägga ner vapnen och bege sig hemåt. Deras ledare var den snuvige mannen som Rand hade pratat med i skogsbrynet. Han hette Egan Padros och var betydligt klipskare än han såg ut. På de flesta håll i världen var det svårt för en ofrälse att komma särskilt långt, men Rand hade en känsla av att Padros skulle göra det. Han hade samlat sina mannar i en skock, men inom den trängdes de med varandra för att få bättre utsikt söderut. Nordstjärnans broväg löpte snöret genom de milsvida bruna kärrmarker som omgav Ilien. Det var en bred väg av hårt packad jord, här och där avbruten av platta stenbroar. En sydlig vind bar med sig salt havslukt och en antydan av garveriernas odör. Staden Ilien bredde ut sig över ett vidsträckt område och var minst lika stor som Caimlin eller Carhain. Man kunde nätt och jämt urskilja glänsande taktegel i olika färger och hundratals höga torn som glimmade i solljuset på andra sidan ett hav av gräs och vass där långbenta tranor vadade och vita fåglar flög med gälla skrik. Ilien hade aldrig behövt någon stadsmur, fast mot honom skulle ändå inga murar ha hjälpt. När det visade sig att han inte tänkte gå in i Ilien väckte det stor besvikelse, även om ingen klagade högt. Åtminstone inte så att han hörde. Inte desto mindre såg han många buttra miner och hörde hur det muttrades när man i all hast slog upp sina läger. Liksom de flesta av världens stora städer omvärvdes Ilien av exotiska rykten om mysterier, frikostiga ölutskänkare och villiga kvinnor. Åtminstone bland män som aldrig hade varit där, trots att det var deras egen huvudstad. Okunnighet ökade alltid en stads rykte när det gällde sådana saker. Så om det nu var blev det bara Mor som galopperade iväg längs brovägen. Männen som slog i tältpinnar eller spände upp tjuderlinor åt hästarna rätade på sig och följde honom avundsjukt med blicken. Adelsmännen tittade nyfiket efter honom och försökte att inte låtsas om det. Ashamanerna som kommit med Gedwin ägnade inte Mor någon uppmärksamhet. De var i färd med att slå upp sitt eget läger, vilket bestod av ett kolsvart tält till Gedwin och Rochade, samt ett område där gräset och leran gjorts platt och torr, där de andra skulle sova insvepta i sina mantlar. De hade naturligtvis gjort det med kraften. De gjorde allting med kraften och brydde sig inte ens om att göra upp lägereldar. En del av männen i de andra lägren stirrade storrökt när tältet vecklades ut, synbarligen av sig själv, och korgar svävade upp från lastsadlarna. Men de flesta vände hastigt bort blicken så snart de insåg vad det var som pågick. Två eller tre av de svartklädda soldaterna verkade prata för sig själva. Flynn och de andra anslöt sig inte till Gedwins grupp. De hade ett par tält som de slog upp inte långt från Rance. Men Dashiva promenerade bort till stormledaren och attackledaren där de stod och ibland utfärdade en skarp order. Han bytte några ord med dem. Sen traskade han tillbaka, skakande på huvudet och ilsket muttrande för sig själv. Gedwin och Rochade var inte särskilt vänskapliga av sig. Och det var lika gott det. Så snart Rands tält var i ordningställt gick han in och la sig fullt påklädd på bädden och stirrade upp på det lutande taket. Det fanns bin broderade även på innertaket av sidan. Hopwell kom med ett tändstop fullt med ångande varmt vin. Rand hade lämnat kvar sina tjänare, men vinet fick stå och svalna på skrivbordet. Hans hjärna arbetade förbrilt. Två eller tre dagar till, sen skulle Shornsen ha blivit tvingade på knä. Sen var det dags att återvända till Carrain för att se hur förhandlingarna med havsfolket hade framskridit. Ta reda på vad Cadjoan var ute efter. Han hade visserligen en skuld att betala henne, men hon var ute efter någonting. Och kanske slutgiltigt göra någonting åt det som var kvar av resningen där. Hade Caroline Damodred och Darlene Cisnera lyckats slinka iväg i förvirringen? Om han fick storförst Darlene i sin hand kunde det eventuellt innebära slutet för resningen i Tyr också. Andor. Om Mert och Elaine var i Marondi som det verkade skulle det dröja flera veckor till innan Elaine kunde göra anspråk på lejontronen. När väl det hade skett skulle han få hålla sig borta från Caemlyn. Men han måste prata med Ninib. Skulle det gå att få bort smittan från Sidin? Det kanske skulle fungera. Men å andra sidan skulle det kanske förinta världen. Luce Tharins pladder hade fått en helt skräckslagen ton. Ljus, var var Narishma? En av Shemarons stormvindar drabbade dem. En hårdare så här nära havet. Regnet slog mot tältduken som på en stor trumma. Blixtarna fyllde ingången med ett blåaktigt ljus och åskmullret lät som om stora berg rullade fram över landet. Ur detta kom Narishma instigande i tältet, drypande våt och med det mörka håret klistrat mot gässan. Han hade fått order om att i varje pris undvika uppmärksamhet, så för hans del hade det inte gått att skryta med sina krafter. Hans genomblöta rock var brunt enkelt tyg och han hade håret uppsatt i en knut i nacken istället för flätat. Även utan bjällror drog en man med nästan midjelångt hår till sig många blickar. Hans uppsyn var bister och under armen bar han ett avlångt paket omknutet med snören, tjockare än ett mansben. Det såg ut som en liten hoprullad matta. Rand for upp från bädden och ryckte åt sig paketet innan Narishma hunnit räcka fram det. Var det någon som såg dig? Frågade han barskt. Varför tog det så lång tid? Jag trodde du skulle vara tillbaka igår kväll. Det tog en stund att räkna ut vad jag måste göra, svarade Narishma med tonlös röst. Ni berättade inte allt för mig. Ni tog nästan livet av mig. Påståendet var befängt. Rand hade berättat allt han behövt veta. Det var han säker på. Det skulle ha varit helt meningslöst att sätta så stor lit till mannen som han gjort bara för att låta honom dö och därigenom förstöra allting. Försiktigt stoppade han in knytet under bädden. Händerna darrade av lust att slita av omslaget och försäkra sig om att paketet innehöll det som han hade skickat ut när Rishma för att hämta. Men om det inte gjort det skulle mannen aldrig ha vågat komma tillbaka. Sätt på dig en ordentlig rock innan du går till de andra, sa han. Och Narishma. Rand rätade på sig och fixerade den andra med en stadig blick. Berättar du om det här för någon så kommer jag att ta livet av dig. Ta livet av hela världen, skrattade Luz Tharin hånfullt. Jag dödade hela världen, och det kan du med om du bara anstränger dig. Narishma slog sig hårt för bröstet med knytnäven. Som ni befaller er snåd draken, sa han bresigt. Tidigt nästa morgon marscherade 1000 man ur draklegionen ut från Ilian och ut på Nordstjärnans broväg till det stadiga dunket av trummor. Täta grå moln böljade fram över himlen och en hård havsbris med en skarp doft av salt fick mantlar och fanor att piska och fladdra som ett förebud om att ännu en storm var på väg. Legionen ådrog sig åtskillig uppmärksamhet från de soldater som redan fanns i lägret. De hade blåmålade andoranska hjälmar och långa blå rockar med en drake broderad i rött och guld på bröstet. En blå vimpel med en drake och en siffra markerade vart och ett av de 5 kompanierna. Männen i draklegionen skilde sig från de andra soldaterna på flera sätt. Till exempel bar de visserligen bröstharnesk, men under rockarna så att drakarna inte skulle döljas, vilket också var skälet till att plaggen var knäppta i sidan. Och alla bar ett kort svärd vid sidan och ett stålförstärkt armborst över axeln, alla i samma vinkel. Officerarna gick till fots, var och en med en lång röd plym i hjälmen, strax framför fanbäraren och trumslagaren. De enda hästarna var Mors musfärgade vallack i täten och packdjuren längst bak. Fotsoldater, muttrade Wayramon och klatschade med tyglarna mot sin handskbeklädda hand. Bränn min själ, fottrupper är inte till någon nytta. De skingras vid första anfallet, eller innan dess. Den första kolonnen steg ned från brovägen. De hade varit med när Ilian intogs, och då hade de inte skingrats. Semaradrid skakade på huvudet. Inga pikar, muttrade han. Jag har sett fottrupper under god ledning som hållit stånd med sina pikar, men utan. Han lät höra ett strävt ljud fullt av avsmak. Gregory Panner, den tredje av männen som satt i sina sadlar nära Rand för att se på nykomlingarna, sa ingenting. Kanske hade han inga förutfattade meningar angående infanterisoldater. Fast i så fall vore han en av de ytterst få adelsmän Rand mött som inte hade det. Men han ansträngde sig verkligen för att inte se bekymrad ut och lyckades nästan. Vid det här laget visste alla att männen med draken på bröstet var beväpnade för att de hade valt att följa Rand, följa draken återfödd. Och det utan andra skäl än att de ville det. Ilianaren undrade säkert vart Rand kunde vara på väg när han ville ha med sig legionen utan att vilja anförtro de 9:s råd sin destination. Även Semaradrid sneglade för den delen på Rand. Det var bara Wayramon som var för dum för att tänka så långt. Rand vände Tydaishar bort från legionen. Han hade packat om Narishmas knyte i ett tunnare paket och spänt fast det under vänstra stiglädret. Bryt förläggningen. Vi ska vidare, sa han till de 3 ädlingarna. Den här gången lät han Dashiva väva portöppningen som allihop skulle lämna platsen genom. Karn blängde på honom och mumlade någonting för sig själv. Dashiva verkade av någon anledning rent av förorättad. Och Gedwin och Rochade, som satt sida vid sida på sina hästar, betraktade med syrliga leenden hur ljusstrimman bred sig och blev ett hål i tomma luften. De iakttog Rand mer än Dashiva. Nå, de fick väl titta. Hur många gånger kunde han gripa kraften med risk att falla omkull av yrsel innan han verkligen föll? Det fick inte ske inför deras blickar. Den här gången tog portöppningen dem till en bred väg som var uthuggen mellan de låga buskbeklädda slänterna vid foten av bergen i väster. När Marilynbergen. De var inte lika höga som Dimbergen och kunde överhuvudtaget inte jämföra sig med världsryggen. Men de reste sig mörka och olycksbådande mot himlen med vassa toppar som löpte likt en mur längs Ilians västra kust. På andra sidan låg Kabalgraven och bortom den. Snart nog var det en del som började känna igen bergen. Gregorian Pärnar såg sig om och nickade med plötsligt belåten uppsyn. De tre andra medlemmarna ur de nios råd och Makulin red fram till honom för att prata medan det fortfarande välde fram ryttare genom portöppningen. Semaradrid tog lite längre tid på sig för att räkna ut var de var, liksom Tihera, men nu såg de också ut som om de förstod. Silvervägen löpte från huvudstaden till Lugard och det var längs den som all inlandshandel från väster färdades. Det fanns även en väg som kallades Guldvägen och ledde till Bortre Märding. Båda vägarna och deras namn stammade från en tid innan det hade funnits något Ilian. Under århundradenas lopp hade vagnshjul, hovar och stövelsulor packat vägarna hårda och Semarrogregnen förmådde bara lägga ett tunt skikt av gyttja på dem. De var bland de få landsvägar i Ilian där man kunde vara säker på att kunna förflytta större trupper vintertid. Vid det här laget visste alla att Shornshen var i Ibordar. Även om många av de historier Rand hade hört bland soldaterna fick de att framstå som trollockernas ännu elakare kusiner. Om Shornshen tänkte angripa Ilian var Silvervägen en bra plats att samlas för försvaret. Semaradrid och de andra trodde att de förstod vad han planerade. Han måste ha fått veta att Shornshen var på väg och ashamanerna var här för att utplåna dem när de kom. Med tanke på vad som sades om Shornshen var ingen särskilt upprörd över att det inte lämnade mycket kvar för dem att uträtta. Weyramon måste förstås till sist få det förklarat för sig av Tihera och han blev upprörd även om han försökte dölja det med ett storstilat tal om hans nåd drakens visdom och morgonens förstes militäriska snille tillsammans med en redogörelse för hur han personligen skulle leda den första attacken mot dessa shonshanier. Han var verkligen en fullständig narr. Förhoppningsvis var alla andra som fick höra talas om en truppansamling på Silvervägen inte särskilt mycket klipskare än Semaradrid eller Gregorin. Förhoppningsvis skulle ingen som verkligen spelade någon roll få veta det förrän det redan var för sent. Rand satte sig att vänta och trodde att det bara skulle dröja en dag eller två. När dagarna bara blev fler började han undra om han kanske var en nästan lika stor narr som Weyramon. De flesta av ashamanerna var spridda över Ilian för att söka efter resten av dem som Rand ville ha tag på. Sökte i Shemarons storm och regn. Att färdas med portöppningar var nog gott och väl. Men till och med ashamanerna behövde sin rundliga tid för att hitta någonting när regnet dolde allting som var mer än 50 steg bort och de oförbara vägarna nästan satte stopp för alla rykten. Ashamanerna kunde passera bara en mil från sina villebråd utan att veta om det. Och när de vände om visade det sig att männen de sökte hade dragit vidare. En del fick söka sig långt bort i jakt på folk som inte nödvändigtvis var särskilt ivriga att bli hittade. Det gick flera dagar innan de första nyheterna kom. Storfurst Shanamon sällade sig till Weyramon. Han var en fet man med inställsamt sätt, åtminstone gentemot Rand. I sin eleganta sidenrock gjorde han ett nästan oljigt intryck och förklarade mångordigt sin lojalitet mot draken återfödd. Men han hade smitt ränke mot Rand så länge att han vid det här laget förmodligen gjorde det i sömnen. Även storförst Torin kom med sitt grova ansikte och väldiga förmögenhet, stammande om vilken ära det var att än en gång få rida vid hans nåd drakens sida. Torin brydde sig mer om guld än om någonting annat, möjligen bortsett från de privilegier Rand hade berövat ädlingarna i Tyr. Han verkade särskilt förtörnad över att det inte fanns några tjänstekvinnor i lägret och inte så mycket som en gård i närheten där man kunde hitta några fogliga bondflickor. Torin hade intrigerat mot Rand precis lika mycket som Cinnamon. Kanske till och med mer än Gaia, Maracon eller Aracom. Det fanns andra. Bertram Sagan var en kort man med grova men välformade drag och främre delen av gässan rakad. Han visade inga större tecken på sorg över sin kusin Carlavers död. Dels för att den gjorde honom till husets nya överhuvud och dels för att ryktet sa att Rand hade låtit avrätta henne. Eller mördat henne. Bertram bugade och log, ett leende som aldrig nådde de mörka ögonen. Vissa påstod att han hade varit mycket förtjust i sin kusin. Eilil Riartin kom också. En slank, värdig kvinna med stora mörka ögon som ingalunda var ung men såg bra ut. Hon protesterade att hon hade en landskapten som anförde hennes knäktar och inte närde någon önskan att själv gå i fält. Även hon intygade sin lojalitet mot hans nåd draken. Men hennes bror Toram gjorde anspråk på den tron där Rand tänkte sätta Elaine. Och det viskades att hon skulle kunna göra precis vad som helst för Toram. Till och med att sluta sig till hans fiender, naturligtvis för att spionera eller sätta käppar i hjulen. Jaltanus Annalyn kom, liksom Amondrid och Saelin, och Dorisin Tulandred. Furstar som hade stött Carlavers tillträde till soltronen när de trodde att Rand aldrig skulle återvända till Carhain. Både Carhainier och Tyrenier fördes dit en i taget med ett följe på 50 eller på sin höjd 100 man. Det var män och kvinnor som han litade ännu mindre på än Gregorin och Samma Redrid. De flesta var män, inte för att han trodde att kvinnorna var mindre farliga. Så dum var han inte. En kvinna kunde döda en dubbel så snabbt som en man och för hälften så tunga själ. Utan för att han inte kunde förmå sig att ta med några andra kvinnor än de allra farligaste dit han var på väg. Aelil kunde le sitt varma förtjusande leende medan hon funderade över var hon skulle sätta kniven. Anaella, en vidjesmal, självupptagen storfurstinna som kunde åstadkomma en nog så övertygande imitation av en bimsig nippertippa, hade nyligen återvänt till Tyr från Carhain och öppet börjat prata om sig själv som kandidat till den än så länge icke-existerande tronen i Tyr. Kanske var hon lika dum som hon utgav sig för. Men hon hade lyckats vinna avsevärt stöd både bland frälset och folket på gatan. Så han samlade in dem, alla de som allt för länge hade fått gå obevakade. Han kunde inte bevaka allihop hela tiden, men inte heller kunde han kosta på sig att låta dem glömma att han faktiskt bevakade dem ibland. Han samlade ihop dem och väntade i 2 dagar. Han skar tänder och väntade. 5 dagar. 8. Regnet slog en avtagande trumvirvel mot tältduken när slutligen den sista av dem han väntat på anlände. Davran Bashir skakade en smärre flod från sin vaxade kappa, blåste ilsket i mustascherna och slängde kappan över en stol gjord av en tunna. Han var en kort man med kraftig kroknäsa men såg större ut än han egentligen var. Inte för att han blåste upp sig utan för att han förutsatte att han var lika lång som någon annan i sällskapet med sån självklarhet att andra upplevde honom på samma sätt. Åtminstone de som var kloka. Vårdslöst instucken innanför svärdsbältet satt generalmarskalkens av Salders ämbetsstav i elfenben krönt av ett varghuvud. Denna hade han förtjänat vid tjogtals av slagfält och lika många förhandlingsbord. Han var en av de ytterst få män som Rand skulle anförtro sitt liv åt. Jag vet att du inte tycker om att förklara saker, muttrade Bashir. Men jag skulle behöva en och annan upplysning. Han förde undan sitt vågtandade svärd och slog sig ner på en stol med ena benet över armstödet. Han gav alltid intryck av lugn och avslappning men kunde vara i rörelse snabbt som en pisksnärt. Ashamanen igår ville inte säga mer än att du behövde mig, men han sa att jag inte fick ta med mig mer än 1000 man. Jag hade bara hälften så många med mig, men de har kommit med mig hit. Det kan inte röra sig om något slag. Hälften av vapenmärkena som jag såg där ute tillhör män som skulle bita sig i tungan om de såg en kar smyga sig på dig bakifrån med en kniv. Och de flesta av de andra män som skulle försöka fånga er uppmärksamhet tills han hann fram. Om det nu inte var de som lejde knivmannen till att börja med. Rand, som satt i bara skjortärmarna bakom skrivbordet, tryckte trött händerna mot ögonen. Det märktes att Boreen Carowin inte längre var med, för lampvekarna behövde putsas så ett tunt rökdis hängde i luften. Dessutom hade han suttit uppe större delen av natten och grunnat över kartorna som låg utbredda över bordet. Kartor av södra Altera. Det var inte mycket de var överens om. Om man ska utkämpa ett slag, sa han till Bashir. Vem passar bättre för att betala slaktarräkningen än de som man skulle vilja se döda? Hur som helst är det inte soldaterna som kommer att vinna det här slaget. Det enda de behöver göra är att se till att ingen smyger sig på ashamanerna. Vad tror du om det? Bashir fnös så att det darrade i den buskiga mustaschen. Jag tror att det är en livsfarlig soppa du kokat ihop. Det är vad jag tror. Någon kommer att bränna ihjäl sig på den. Ljuset giva att det inte blir vi. Sen skrattade han som om han just sagt någonting mycket lustigt. Luce Therin skrattade också.